Låt oss återgå till texten i Lukas 10 kapitel som vi hade framme för en stund sedan. Lukas 10:17. Och så läser vi den 17 versen igen. De 72 kom glada tillbaka och sade: Herre, till och med demonerna lyder oss när vi uttalar ditt namn. Det är det här med Jesu namn. Det ska vi titta lite grann på vad det betyder. Vad det står för. Därför att det är en erfarenhet man mycket snart gör. Att bara för att du säger till en eller annan andemakt att flytta på sig så händer ingenting. Men när du åberopar Jesu namn så kan lite av varje hända. Då blir det väldigt lätt så här. Att man börjar använda Jesus namnet som en trollformel. Du ryter om Jesu namn i alla väderstreck. Och ibland händer saker, ibland händer ingenting. Och du är glad att det händer ibland. Men Jesus namnet är ingen trollformel. Därför skillnaden på kristen auktoritet, kristet helande överhuvudtaget å ena sidan, och magi. Det är den att du som kristen står under Guds kontroll. Men den som utövar magi beslutar själv för vad som ska göras. Han behöver inte fråga någon till råds. Han behöver inte fråga någon om lov. Han gör saker när han själv vill. Den som utövar magi har makt eller tror sig ha makt. Han handlar som om han hade makt. Men när vi går Guds ärenden så har vi aldrig makt utan vi har auktoritet. Det är det som är skillnaden mellan magi och kristet helad. I det rent praktiska. Att, att vi hanterar kraftflöden som kommer ur en annan källa och som har med Kristi frälsning att göra, så här, det är välbekant för oss alla. Det behöver vi inte definiera mer. Men i det rent praktiska handhavandet är det bara den skillnaden mellan magi och kristet helande. Och frestelsen är som sagt snubblande. Hårfin. Att vi börjar använda Jesus namnet till magi. Låt oss nu gå till Filipperbrevets andra kapitel. Och vi börjar i 5 versen och läser den så kallade Kristushymnen som står här i andra kapitlet. Låt det sinnelag råda hos er som också fanns hos Kristus Jesus. Han ägde Guds gestalt men vakade inte över sin jämlikhet med Gud utan avstod från allt och antog en tjänares gestalt och han blev som en av oss. När han till det yttre hade blivit människa gjorde han sig ödmjuk och var lydig ända till döden, döden på ett kors. Därför har Gud upphöjt honom över allt annat och gett honom det namn som står över alla andra namn. För att alla knän ska böjas för Jesu namn i himlen, på jorden och under jorden. Och alla tungor ska bekänna att Jesus Kristus är Herre, Gud, Fadern till ära. Paulus han talar om Jesus här och säger att Jesus utblottade sig själv. Avstod ifrån allt. Kom fullständigt maktlös till jorden. Utövade gudomlig auktoritet men hade ingen makt. Ingenting. Och så säger han, därför har Gud upphöjt honom. Var och en som ödmjukar sig skall bliva upphöjd. Men den som upphöjer sig skall bli förödmjukad. Och när du går in i en kraftfylld andlig tjänst så kommer du att utsättas för alla tänkbara frestelser att upphöja dig själv. Bröder och systrar kommer fram och lägger händerna på dig och prisar Gud för de stora nådegåvor som du har fått. Och du kommer att slicka i dig allt sammans och gå hem och sen ha massor av trassel i ditt liv. Därför att du tog emot smicker och beröm. Som Jesus säger till fariserna, hur skulle ni kunna tro, ni som tar emot beröm av varandra? Johannes 5:44. Skriv upp. Häng dig över sängen. Se det varje morgon ni vaknar och varje kväll när ni går lägre. Hur skulle ni kunna tro, ni som tar emot beröm av varandra? Men om du vandrar i anden, då kommer Herren att korsfästa ditt kött. Då är allt det här inga problem. Bli inte förskräckt för att jag lite grann håller fram snarorna i den här tjänsten. Bli inte rädd, bli inte fördömd, bli inte försagd. Kryp inte ihop och tänk att ja, det här får någon annan sköta. Vad Gud än vill med mitt liv så kommer jag aldrig gå in i det här, den saken är klar. Det får du inte tänka. Det har du inte rätt att tänka. Men jag bara varnar dig, därför att när du går ut i den här tjänsten så måste du veta liksom vad spelet handlar om. Det är ju löjligt att skicka ut folk i krig utan att tala om att det viner kulor kring öronen. Det är obarmhärtigt. Men för den skull så kan man ju bara inte låta bli att skicka ut folk i krig ändå, för är det krig så är det. Och är vi inkallade till soldater så är vi. Men det är ju, man klarar sig bättre i längden om man vet vad kulor och krut är för någonting. Och om man vet hur fienden skjuter så klarar man sig mycket bättre. Nu står det så här. Att Gud har upphöjt honom, Jesus, över allt annat. Och gett honom det namn som står över alla andra namn. Och när gjorde Gud det? Jo, när Jesus uppsteg på faderns högra sida. Jesus namnet har en auktoritet över ondskans andemakter därför att Jesus sitter på faderns högra sida. Jag menar, Jesus, han hette ju Jesus redan när han var en liten parvel. Men det här, det betyder att i Jesus namnet inlade Gud en speciell auktoritet när Jesus uppsteg till himlen. Och nu är det så här att om Jesus får vara kungars kung, om det alltså är så att han kan skicka ut dig i olika situationer till olika människor och så vidare, sammanhang som är ockuperade av fientliga andemakter. Då kommer du dit som kungens befallningshavare. Och så säger du så här: kungen har befallt mig att rensa upp här. I Jesu namn försvinn. Vad händer då? Det blir tomt på momangen. Varför det? Därför att du kom och prålade och stoltserade dig och försökte göra intryck på ondskans andemakter. Nej, absolut inte. Utan därför att du överräckte en befallning från kungen själv. Så när du har den inställningen till Jesus namnet så blir det aldrig en trollformel. Utan du vandrar i anden. Vi ska gå vidare till Hebreerbrevets 5:e kapitel. Ska du läsa en märklig text. Om du inte har sett den förut så kommer du baxna när du får se den nu. Hebreerbrevet 5. Vi börjar läsa i 4:e versen där det står talat om Jesus som överste präst. Ingen tar sig denna värdighet, han blir kallad av Gud liksom Aaron. Så är det också med Kristus, han tog sig inte värdigheten som överste präst utan fick den av honom som sade: du är min son, jag har fött dig idag. Liksom han på ett annat ställe säger: du är för evigt präst en sådan som Melkisedek. Under sitt liv på jorden uppsände han med höga rop och tårar enträgna böner till den som kunde rädda honom från döden. Och han blev bönhörd därför att han böjde sig under Guds vilja. Och så kommer det. Fast han var son lärde han sig lyda genom att lida. Och när han hade fullkomnats blev han för alla som lyder honom den som bringar evig frälsning, av Gud kallad överste präst en sådan som Melkisedek. Kan du tänka dig Jesus som själv säger till fariserna: vem av er kan överbevisa mig om någon synd? Och som det står i Hebreerbrevet, han var frestad i allt lika som vi, dock utan synd. Och så säger samma författare till Hebreerbrevet så här: han fick lära sig att lyda. Ja, men det kunde han väl hela tiden, säger vi. Han gjorde ju som fadern sa. Han fick lära sig att lyda genom att lida. Och detta är alltså en lydnad utöver lydnaden att bara göra vad man blir tillsagd. En lydnad som till och med Jesus fick lära sig. Det här är mycket att tänka på. Vi bara snuddar förbi det här. Men om du har en ledig stund i eftermiddag, så sätt dig och ta fram det här bibelordet och tänk över vad det egentligen betyder. Du blir inte färdig på 5 minuter, det lovar jag dig. Och blir du det, så har du fuskat. Därför vi går vidare till Uppenbarelseboken 12. Och börjar läsa i den 7:e versen. Och det blev en strid i himlen. Mikael och hans änglar gav sig i strid med draken, och draken och hans änglar stred, men han övermannade, så det fanns inte mer någon plats för dem i himlen. Och han, den stora draken, ormen från urtiden, han som kallas djävul och satan, han som förför hela världen, han störtades ner på jorden, och hans änglar störtades ner med honom. Och jag hörde en stark röst i himlen säga: nu finns frälsningen och kraften och riket hos vår Gud och makten hos hans smorde. Ty våra bröders anklagare har störtats ner, han som anklagade dem inför vår Gud både dag och natt. De har besegrat honom genom lammets blod och genom sitt vittnesbörds ord. De älskade inte sitt liv mer än att de kunde gå i döden. Nu säger den här starka rösten här i himlen att de har besegrat honom. Vilka det handlar om? Ja, man tänker först på Mikael och hans änglar. Men när man fortsätter att läsa, så förstår man att det handlar inte om Mikael och hans änglar, utan det handlar om människorna på jorden. De har besegrat honom genom lammets blod och genom sitt vittnesbörds ord. De älskade inte sitt liv mer än att de kunde gå i döden. När du börjar åberopa den auktoritet som tillhör dig som vandrar i anden, och när du på Guds uppmaning så att säga åberopar den auktoriteten mot ondskans andemakter, vad händer då? Jo, det kommer änglar. I bästa fall kommer Mikael och hans änglar, men i vilket fall det kommer änglar. Och utför din befallning. För änglarna är sända till deras tjänst som har fått frälsning till arvedel. Du befaller inte över änglarna, men du uttalar din befallning mot mörkrets andemakter, och änglarna är där och ser till att det hela blir ordnat. Då vinns det en seger, säger Uppenbarelseboken. Och vem är det som vinner den segern? Jo, det är du. Därför att du är människa, och människan är satt att råda över skapelsen, bland annat hålla ordning på ondskans andemakter. Det är inte änglarnas uppgift att hålla ordning i skapelsen, utan din uppgift och min. Och vi är kompetenta att sköta den uppgiften när vi vandrar i anden. Men så står det så här: de har besegrat honom genom lammets blod, det förstår vi, och genom sitt vittnesbörds ord. De älskade inte så sitt liv att de, mer än att de kunde gå i döden. Det här vittnesbördet, det som är förenat med livsfara. För när du verkligen börjar utöva gudomlig kraft i ditt liv, då kommer Gud att låta den kraften bli ett vittnesbörd. Inte om vem du är, för allt i världen tror inte det, men om vem Gud är. Ni ska få kraft att bli mina vittnen, säger det här. Och det är inte bara liksom att smyga sig på en arbetskamrat och säga att hörru, jag tror på Jesus. Utan vittnesbördet om vem Gud är, det är någonting som sker i ande och kraft. Det behöver inte alltid vara så att folk går i golvet eller blir helade, utan det kan vara bara detta att du vet profetiskt vad du ska säga till din arbetskamrat. Men på något sätt är den heliga ande den som tar hem spelet och inte du, så att säga, på ett vis. Men det här vittnesbördet är en livsfarlig historia. Och om det inte är det, så befinner du dig inte i samma position som Jesus. Hans namn blev upphöjt över alla namn därför att han utblottade sig in till döden på korset. Om det inte finns en vilja hos dig till utblottelse i ditt liv, så finns det en gräns för hur långt du kan utöva auktoritet i andevärlden. Och det här är inte konstigt, inte svårbegripligt på något sätt. Därför att du är satt, kallad till att hålla ordning på olydnadens andemakter. Nå, vad är det första man förväntar sig av dig om du ska hålla ordning på olydnadens andemakter? Det är ju att du lyder själv. Och så fort det finns en gräns i ditt liv för hur lydig du kan tänkas komma att vara, så finns det också en gräns för vad du kan hålla ordning på. Det är ganska enkelt det här. Som sig bör. Vi går så vidare till Apostlagärningarna 19. Och så börjar vi läsa i den 11:e versen. Apostlagärningarna 19 och 11. Gud gjorde märkliga under genom Paulus. Man tog till och med dukar och plagg som hade varit i beröring med hans kropp och lade den på de sjuka. Och då blev de kvitt sina sjukdomar och de onda andarna lämnade dem. Några kringvandrande judiska andeutdrivare tog sig också för att uttala Herren Jesu namn över sådana som hade onda andar. De sa, jag besvärig vid den Jesus som Paulus förkunnar. Så gjorde 7 söner till en viss Geas, en judisk överste präst. Men den onda anden svarade dem, Jesus känner jag till, och vem Paulus är vet jag, men vilka är ni? Och mannen som hade den onda anden i sig for på dem, övermannade dem alla och tilltygade dem så illa att de måste fly ut ur huset nakna och blodiga. Här har du några grabbar som inte stod under blodets beskydd. Varför det? Ja, de vandrade inte i anden, de var ju inte ens kristna. Men de försökte använda Jesus namnet som en trollformel. Och då säger den här onda anden till dem att Jesus känner jag. Paulus vet jag också vem det är. Han är mig också väl bekant, som det står i den gamla översättningen. Men vad är ni för henne? Vad är ni för henne? Ni har väl inte rätt att använda Jesus namnets auktoritet? Vi behöver inte lyda er. Och istället så händer motsatsen. De har kvar sin makt ograverad över den mannen som härbärgerade den onda anden. Och den mannen går plötsligt bärsärkagång och slår dem illa alla 7. Nu är vi inne på den här slagsmålsbranschen igen. Men så står det också om Paulus. Att Gud gjorde märkliga under genom Paulus. Man tog till och med dukar och plagg som hade varit i beröring med hans kropp och lade dem på de sjuka. Och då försvann både sjukdomar och onda andar. Och då tänker man, ja men här är det ju i alla fall. Halleluja. Paulus, han gick ju inte omkring och kollade vad de där dukarna skulle användas till. Utan där ser man. Det är bara att ge sig på alla andemakter man ser. Därför att det gjorde de här i Efesus. Man tog dukar som hade varit i beröring med Paulus. Och vi ser nu. Nu går vi precis vid dikeskanten här. Och kan köra ner i magidiket precis vilket ögonblick som helst. För det här verkar ju som man aldrig i livet behövde fråga Gud. Här verkar det som man inte behövde vandra i anden. Vem som helst kunde bara ta en näsduk och lägga på Paulus en liten stund. Och så kunde man gå och lägga den på vem som helst och så blev han frisk. Eller andarna försvann och alltihopa det här. Men vi ska ha klart för oss att hela helandesfunktionen och auktoritetsfunktionen har 2 syften i Guds ögon. Det ena är att hjälpa den lidande människan ut ur hans betryck. Men det andra är att när det finns en människa som verkligen är beredd att betala auktoritetens pris till fullo. Detta, de älskade inte så sina liv att de drog sig undan döden. Vad händer med dig då? Jo, Gud kan göra under och tecken genom dig. Inte av omtanke om den sjuke och lidande. Därför att han kanske befinner sig i en situation där han egentligen inte skulle ha rätt till sitt helande. Han har inte gjort upp sin sak med Gud eller vad det nu kan vara. Frågade du Gud, Herre, är det rätt att den här mannen ska bli helad? Så kanske Gud skulle säga nej. Men ändå så kan Gud vilja att han blir helad därför att du behöver det vittnesbördet för din tjänst. Hängde ni med på det här? Jag vill ta det en gång till. Det står på några ställen att alla blev helade. Det står här i Apostlagärningarna 19, det står i Apostlagärningarna 5. Det står om Jesus. Alla som rörde vid hörntofsen på hans mantel blev helade. Och jag tror att Gud kan låta sådan läkedom komma till synes när Gud vill stadfästa en tjänare som verkligen är villig att betala hela priset för att vinna seger. Och han gör det då för sin tjänares skull och inte bara för det sjuka skull. Vi har sagt förut, alla nytestamentliga löften tillhör dem som vandrar i anden. Om ni vandrar i anden så står ni inte under lagen. Galaterbrevet 5:18. Så det normala när vi ska hjälpa människor in i frihet är att vi först hjälper dem att vandra i anden. Att finna vandringen i anden i sitt liv. Det är det normala. Det är det vi vanliga, ska vi säga småapostlar, får jobba med. Det är där vi börjar allihopa. Väntar inget annat. Men sen kan det hända att Herren kallar in dig i en tjänst där ditt liv är i fara. Där ditt vittnesbörd får en sån genomslagskraft att många kommer att vilja döda dig. Där du kommer att leva samma liv som Paulus. Vi är beständigt i trångmål, dock icke utan utväg. Jag har blivit piskad med 40 rapp på ett när så många gånger och så vidare. Därför att då blir Herren allt mer intresserad av att stadfästa din tjänst inför människorna. Och då kan det hända att människor blir helade som normalt inte skulle bli helade. Utan att först, så att säga, finna ut en gudomlig uppenbarad vilja för sitt liv. Och då sker detta, inte i första hand av medlidande med den sjuke, utan därför att Gud vill stadfästa dig i din riskabla tjänst. Förstår ni? Så den här texten, den talar inte om för oss att vi har makt. För att precis när vi har läst detta om Paulus så kommer de här sju sönerna till Skevas. Och den episoden talar om för oss att det handlar aldrig om makt utan om auktoritet. Nu läste vi nyss att lärjungarna, de 72 som kom tillbaka, de sa att till och med demonerna lyder oss när vi uttalar ditt namn. Men annars är det ju så här att Jesus namnet används ju praktiskt taget inte i övrigt i evangelierna. Jesus driver aldrig ut andar i Jesu namn. Men så fort vi kommer in i apostlagärningarna, i apostlagärningarnas andra kapitel, där börjar Jesus namnet att fungera, så att säga. Där utövas plötsligt auktoriteten i Jesu namn. Vi kan slå upp apostlagärningarna 2:38. Vi börjar läsa 37 versen. Petrus har just hållit sin berömda predikan här på pingstdagen. Och så står det: orden träffade dem i hjärtat och de frågade Petrus och de andra apostlarna: bröder, vad ska vi göra? Petrus svarade: omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn så att ni får förlåtelse för era synder. Låt döpa er i Jesu Kristi namn. Vad betyder det? Ställ in era liv under hans herravälde. Vi är döpta till Kristus. Står det i Romarbrevet 6. Och det betyder att vi är döpta till hans herravälde. På samma sätt kan du se i första Korinthierbrevet 10. Där vi läser från början. Jag vill att ni ska ha kunskap om detta, bröder. Våra fäder hade alla molnet över sig och gick alla genom havet. Alla blev de döpta i molnet och i havet till gemenskap med Mose. Eller som det står ordagrannar i den gamla översättningen, alla blev döpta i molnskyn och havet till Mose. Står det egentligen? De blev döpta till Mose. De gick med honom genom vattnet som, så att säga, som en invigningsprocess till att vandra i hans efterföljd. Och vi har tidigare snuddat vid att dopet är den process som gör det möjligt för oss att vandra i anden. Det är dopet som gör att vi har en valmöjlighet i våra liv. Jag kan välja att ställa mina lemmar till syndens tjänst. Eller jag kan välja att ställa dem till rättfärdighetens tjänst. Dopet i Jesu Kristi namn ger mig alltså möjligheten att tillhöra honom. Att vandra i anden. Att gå i hans efterföljelse. Och de som, så att säga, döper i Jesu Kristi namn, de utför en auktoritetshandling. Det är någonting som Jesus, så att säga, befaller att göra. Gå ut i hela världen, gör alla folk till lärjungar, döpande dem. Men de ställer alltså in sina liv under Jesu herravälde. Johannes 16 och 24. Ännu har ni inte bett om något i mitt namn, säger Jesus. Be och ni ska få så att er glädje blir fullkomlig. Be i Jesu namn. Detta säger Jesus strax innan han förhärligas. Därför att det är liksom då som detta med Jesu namn blir något viktigt. Något i och för sig fungerande. Och det betyder inte att man fogar till det här lilla i Jesu namn någonstans i sin bön. För att det liksom ska vara som en trollformel som öppnar andliga källflöden som inte skulle öppna sig annars. Utan bön i Jesu namn är en bön under hans herravälde. Du handlar i hans auktoritet, du är hans förlängda arm. Om du tänker dig att du sitter i en bolagsstyrelse och så får du bolagsstyrelsens uppgift att liksom sköta bankaffärerna för bolaget. Du kan teckna bolagets namn. Du kan använda bolagets namn på papper och få saker att hända. Men det kan du inte göra som du vill. Du måste ju hela tiden handla i enlighet med vad bolagsstyrelsen vill. Det är ju ingen makt i ditt liv utan bara en auktoritet. Bön i Jesu namn är ingen makt. Men det är en auktoritet. Och det talar om att bön i Jesu namn är en bön som börjar med att man lyssnar. Så att du vet vad Gud vill. När du vet vad Jesus vill så ber du det. Därför att Jesus, han är kung över dig. Och du är satt att råda över skapelsen. Eftersom Gud har delegerat till dig att råda över skapelsen, så springer inte Gud och gör en massa saker i skapelsen. Utan han väntar sig att du ska göra det, eller om du inte kan så ska du be honom. Men samtidigt kan du aldrig få Gud att göra saker som han inte vill. För i Gud finns ingen växling mellan ljus och mörker. Och din bön är inte saker som ändrar på Guds vilja. Utan din bön är någonting som får Guds vilja att ske. Du kan aldrig överträffa Gud i god vilja. Men när du ber i Jesu namn, då är det så att du har först hört efter hos din Herre, Jesus själv. Vad är rätt för det här? Vad är gott? Vad är välbehagligt? Vad är fullkomligt? Jaha! Ja, det är så man ska be. Ja, då gör jag det. Nu går jag till Fadern. Och så nämner jag det här böneämnet som jag har fått ifrån Jesus. Jesus har instruerat mig om hur man ska be över den här situationen. Nu, Fader, ber jag i Jesu namn. Jag ber till dig, Fader, en bön som jag har fått ifrån Jesus. Och då, förstår ni, vad händer sen? Jo, sen blir vår glädje fullkomlig. Det är för ett väldigt bra sätt att be på. Bättre kan man inte hitta på. Det är varken svettigt eller jobbigt eller besvärligt det här. Utan det är väldigt enkelt och visamt och naturligt. Och dessutom så skonar det dig från många besvikelser. Liksom när du utövar auktoritet i Jesu namn på egen hand, så kommer du också stöta på många besvikelser. När du ber på egen hand och bara fogar till Jesus namnet här och var, så kommer du också bli besviken många gånger. Men när du ur ordet och andens vägledning tillsammans blir klar över vad det är Gud vill att du ska be, då kan du be i Jesu namn. Jesus namnet är ju ingen auktoritet som du kommer och åberopar inför Gud. Inte mot de onda andemakterna åberopar vi ju Jesus namnets auktoritet för att liksom tvinga. Men Jesus namnet är ju ingenting som kan tvinga Gud. Utan när du ber i Jesu namn, då säger du så här: nu ber jag till dig, Fader, därför att jag står helt inne under Jesu vilja. Och detsamma är när du utövar auktoritet. Nu säger jag att så här ska det vara. Därför att jag är satt att råda över skapelsen, och i den befallning jag nu ger så står jag i Jesu vilja. Du förstår, när du lever på det här sättet så blir Jesus namnet aldrig en trollformel. Och det är väldigt skönt det. Matteus 18. Där har du också en text i evangelierna där Jesu namn förekommer. 18 versen: sannerligen, allt ni binder på jorden ska vara bundet i himlen, och allt ni löser på jorden ska vara löst i himlen. Vidare säger jag er, allt vad två av er kommer överens om att be om här på jorden, det ska de få av min himmelske Fader. Ty där två eller tre är samlade i mitt namn, är jag mitt ibland dem. Åh, vad det har grunnats över de här orden med det här med att vara löst i himlen och löst på jorden. Därför att du kan läsa det här på två sätt. Allt som du går omkring och löser på jorden ska först vara löst i himlen. Eller också kan du läsa det så här: att allt som du hittar på att lösa på jorden, det kommer också bli löst i himlen när du väl har löst det på jorden. Nå, vilket är sant? Svar båda delarna. Jag tror båda delarna är sant. Därför att när du, så att säga, tar emot ifrån Herren vad som ska bindas och lösas på jorden, därför att du står under hans vilja, då kan du uttala saker. Och det får effekt på jorden och i himlen. Det får effekt på människorna, på skapelsen. Men det får också effekt ibland luftens härsmakt. Så jag tror båda tolkningarna är sanna och båda är oumbärliga. Där två eller tre är samlade i mitt namn, är jag mitt ibland. Den läser vi. Och så samlar vi några stycken och så säger vi: nu är vi samlade i Jesu namn. Då är Jesus mitt ibland oss. Jag tror vi skiljer, att vi förväxlar orsak och verkan. Jag tror det är så här, att när vi är samlade och Jesus är mitt ibland oss, då är vi samlade i Jesu namn. Vad då mitt ibland oss? Jo, när Jesus har den oinskränkta auktoriteten över vår samling. När det är liksom han som ger formen åt allt vad som där sker, då är vi samlade i hans namn. Jag tackar för det, vi står under hans vilja.
Men det innebär ju inte att vi kan törna ihop lite hur som helst och sitta och bete oss lite hur som helst. Och den ene ska hävda sig på ett sätt och den andra ska hävda sig på ett annat sätt. Och så plötsligt säger jag, men Jesus är ju mitt ibland oss. Men det går inte. Det tror inte jag. Det är inte kristet. Det är kötsligt. Men när vi alla är förkrossade och ödmjuka inför varandra och framförallt inför Herren, då intar Herren en hedersposition i vår mitt. Och så det är då som saker och ting kan börja hända. Det vi då kommer överens om att bedja om, det ska vi få. Varför det? Ja, inte för att vi i köttet satt och kom överens om det ena eller det andra. Nu sitter vi här 3 stycken och beslutar att Ronald Reagan ska avgå imorgon. Ja, men vi vet att på det sättet kan man inte gå fram. Ja, men då måste vi också förstå det fel sätt att läsa den här texten. Varför är det fel? Jo, därför att vi sitter och beslutar oss i köttet. Jesus är inte mitt ibland oss. Han är kanske någonstans i rummet i något hörn, dit vi har förvisat honom i all vår köttslighet. Men han är inte mitt ibland oss. Och vi har ingen auktoritet om han inte är mitt ibland oss. Vi går till Apostlagärningarna 4. Petrus säger, hos 12 versen, Apostlagärningarna 4:12, hos ingen annan finns frälsningen, och ingenstans bland människor under himlen finns något annat namn som kan rädda oss. Det låter lite knepigt. Det är väl Jesus som räddar oss och inte hans namn. Tycker ni inte det? Har ni funderat över vad det här betyder någon gång? Jo, det är så här att frälsningen är någonting som överbringas av människor till människor. Därför att vi är satta att råda över skapelsen. Vi är också satta att överbringa evangeliet. Vi är också kallade av Gud att försätta andra människor in i frihet. Vi såg dopets möjlighet nyss. Vi har sett bönens möjlighet. Vi har talat om den andliga auktoriteten som en väg av många till att försätta människor in i den friheten. Och hela tiden handlar det om ett namn. Vi handlar i ett namn. Vi kan inte handla i någon annans namn och åstadkomma alla dessa goda effekter. Och vi kan det inte i oss själva. Våra egna namn duger inte. Men när vi handlar i Jesu namn, när Jesus namnet är över ditt eget namn. Amen, ja. När Jesus namnet är över ditt eget namn. När dina knän har fått böja sig för Jesu namn och verkligen fått lov att göra det. Inte bara att du har knixat till lite grann så här, utan du har verkligen böjt dina knä. Köttet sitter ordentligt fastspikat på korset. Då börjar Jesus namnet att fungera i ditt liv. Och i inget annat namn finns de möjligheter som då öppnar sig. Nu tar vi en kort paus.